Då ska vi gå vidare. Och nu ska vi göra en parentes. Vi ska släppa det här judiska perspektivet ett tag. Därför att om vi ska studera Israels roll i frälsningshistorien, och det är ju den övergripande rubriken, så menar jag att vi nu har kommit till en punkt där vi måste lite grann fördjupa eller samla ihop vår kunskap om vad frälsning är. Vad innebär frälsning och vad betyder det? Vi återkommer alltså så småningom till det judiska perspektivet, men vi måste nu studera mera i detalj vad Bibeln har att säga oss om frälsningen. Och då hamnar vi med nödvändighet i Paulus texter. Det handlar mycket om den uppenbarelse om rättfärdiggörelsen som Paulus ensam fick. Och i det här sammanhanget så ska vi allra först konstatera att Bibeln talar både om individens frälsning och om folkens frälsning. Det finns en individuell dimension i det här, och det är ju den vi är vana vid att tala om. Den individuella, den personliga omvändelsen och den personliga frälsningen. Om den ger Bibeln väldigt mycket besked. Och den är alltså den del av det hela som vi är väl förtrogna med. Men sen finns det ju också en kollektiv dimension. En sorts folkens frälsning. Och den där har vi ju antydningsvis i många texter också, i sådana som vi är väl förtrogna med. Matteus 28 till exempel. När lärjungarna möter den uppståndne Jesus i Galileen. Matteus 28 och 16. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Nu säger ju inte Jesus gå ut och gör alla individer till lärjungar. Utan han säger gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och vi står ju där lite grann med myror i huvudet och undrar, jaha, vad menas det nu då? Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Kan man döpa ett helt folk, säger vi? Ja, det kanske man inte kan. Men det finns någonting i det här, och det kan vi ju väldigt lätt förstå. Därför att om hela frälsningshistorien har ett slut, om det alltså är en begränsad tid från syndafall till slutlig frälsning, så finns det ju folk som hör talas om frälsningen tidigt, och det finns folk som hör talas om den sent. Det finns folk som ännu inte har hört evangelium. Backar vi lite grann till 24 kapitlet i Matteus, så ska vi påminna oss några ord som vi har läst redan under de här dagarna. 13 versen. Nej, 14. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och här framskymtar ju alltså att jaha, det kan finnas några udmurter eller tadiker eller filurer eller vad det kan vara för någonting som hör evangelium så där alldeles på sluttampen. Och sen när de har gjort det så säger Herren, jaha, nu har alla hört evangelium, nu kommer jag. Och man kan tycka det, ja men det här fanns ju många generationer som aldrig fick chansen. Vad tänker du göra med dem, Herre? Ja, det behåller jag för mig själv, säger Herren. Men innan slutet kan komma ska alltså evangelium ha predikats för alla folk. Och vad det betyder, det vet vi inte i detalj. Men vi vänder blad i Matteus evangelium och kommer till 25 kapitlet och 31 versen. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Här står det nu inte alla individer, här står alla folk. Och man kan undra igen, är det en tillfällighet, kanske en lapsus? Eller är det en tanke i det här? Ja, det vet vi inte. Vi kan bara konstatera att så här står det. Ska vi ta det alldeles bokstavligt, så talar nu den här texten om fåren och getterna om en dom över folken, över nationerna. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder? Ja, det kan ju i så fall vara vad ni har gjort emot Israels folk. Det är inte den enda tänkbara tolkningen, men den är tänkbar. Jesus säger ju faktiskt inte vad ni har gjort emot varandra, det har ni gjort emot mig. Utan han säger, det ni har gjort emot dessa minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Och vi påminner oss att Jesus kommer ju tillbaka i en situation där hedna folken redan är samlade för att utplåna Israel, och där Herren kommer för att döma och ställa allt till rätta. Så att det är kanske en tänkbar tolkning. Vi vet inte. Alltså det finns både en individuell dimension och en kollektiv dimension. Det finns en frälsning för den enskilda människan, och det finns någonting som vi inte får veta särskilt mycket om. Vi kommer till det så småningom. Någonting som handlar också om frälsning för folken. Men i detta så ska vi börja med den individuella dimensionen. Den är oss ju bäst bekant. Då vill jag få måla bilden av den korsfäste Kristus. För det är ju en intressant bild på många sätt. Han är ju både Gud och människa där han hänger på korset. Och han är ju en bild av Guds kärlek. Han är en bild av vad Gud är villig att offra för att vinna dig och mig. Och det är ju någonting som vi kan, så att säga, lära oss utan till. Men förstå det, där famlar ju naturligtvis vår tanke. Vi kan förstå det bara till en del. Och vi brukar ju säga så här, att om du hade varit den enda människan i historien, eller jag, så skulle Jesus ha gjort precis detsamma, bara för dig eller bara för mig. Och det är säkert alldeles sant. Så dyrbar är du i Guds ögon. När den sekulariserade människan idag talar om ett oändligt människovärde, så är ju det en direkt utknoppning ifrån den kristna tron. Därför att om den enskilda individen ska ha ett oändligt värde, så måste det finnas någon som är beredd att betala ett oändligt pris för honom eller henne. Finns det ingen som är villig att betala, så är det ingen idé att sätta upp en prislapp, som bekant. Utan det finns en som har betalat allt. Och det är bara inom den kristna tron. Du hittar ingen motsvarighet i islam, och inte i hinduism och buddhism och allt vad det heter. Det finns en i mänsklighetens historia som har betalat ett oändligt pris för dig och mig. Men där Kristus hänger på korset, så är han ju också en bild av oss. Därför att på något sätt är ju vår situation så desperat att det behövs en så brutal händelse, en så förskräcklig process för att rädda dig och mig från undergång. Och om vi har svårt att förstå kärleken, den gudomliga kärleken, så vill jag ändå våga påstå att vi har ännu svårare att förstå att det skulle behövas så drastiska medel för att frälsa dig som är så snäll och mig som är så skötsam. Skulle det inte kunnat gå på något enklare vis än denna fruktansvärda tortyr som slutar i en upplevelse av ren Guds övergivenhet? Min Gud, varför har du övergivit mig? För det är ju alltså en bild av oss. Inte bara av de där andra, de som gör ruskiga saker.